Vi såg i det förra passet att Herren kallade Jesaja till att lägga en blindhet över Israels folk. Och den blindheten förde ju bland mycket annat med sig att de andliga ledarna i folket kände inte igen Jesus och Messias. Han stämde inte med deras kunskap. Och det är kunskapens träd igen. Det är en viktig poäng i historien som helhet och i ditt och mitt liv också som helhet. Att vi ska upptäcka att kunskap inte räcker för liv. Det skulle vi kanske behöva säga till Christer Sturmark och till andra som menar att vetenskap räcker att leva på. Men det gör det ju inte. Vetenskapen kan inte yttra sig i moraliska frågor, kan inte yttra sig i frågor om samlevnad och livets mening och allt sånt här. Alltså det som kallas för existentiella frågor och som är viktigt för ens livsföring. Kunskap räcker inte. Och vetenskap räcker ännu mindre. Så att det som hindrade de andliga ledarna på Jesu tid att känna igen Jesus, det var ju just deras kunskap. Vi kan ju kika lite i Johannes evangeliet i det 7:e kapitlet. I femte versen. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Ja, här är det alltså kunskapen. I förhållande till, ska vi säga, det spontana medvetandet. De människor som inte hade den kunskap som förblindar, för det kan kunskap göra. De kände igen honom. De ville inte haffa honom. De kunde inte ta honom. Aldrig har någon talat som han, säger de. Men kunskapen inte bara öppnar våra ögon utan kan också förblinda. Därför att ju mer vi lär oss om det vi kan något om, desto blindare blir vi för det som vi inte kan någonting om. Det är alltid svårt att veta vad man inte vet. Men ju mer man vet, desto svårare kan det där vara som ligger utanför. Och så är det ju inte minst i andliga ting. Och det är ju intressant därför att naturalismen, som vi kallar det, alltså den filosofiska idé som säger att det finns ingen annan verklighet, den går ju inte att bevisa. Den har ingen bevisat. Inte ens gett någon trolig antydan om, utan det är bara någonting som blivit allt mer självklart i den västerländska kulturen. Ju mer vi lärde oss om materien, då blir vi blinda. Och vi är ju den enda kultur i mänsklighetens historia som har förnekat existensen av andliga ting överhuvudtaget. Och vi tycker ju att vi har utvecklats och kommit så långt och vi är kronan på verket. Det kanske inte är sant. Det finns många återvändsgränder och det finns många stickspår att köra in på. Det är inte alltid man är på stambanan bara för att det rör på sig. Jag sa också så här att förblindelsen delvis hängde samman med Israels avfall. Israel hade slutit förbund med Herren på Sinai, men hade sedan vänt sig till avgudar. Och Jesaja fick sin kallelse i det år då kung Uzzia dog. Och hans efterträdare Ahas är ju alltså mannen som börjar offra levande barn i eld till Baal. Och det är ju det som väcker Guds vrede mer än något annat. För det är ju alltid så att när föräldragenerationen ska ha sitt, så blir det barnen som får betala. Och då är det också så här att den här processen finns återgiven i det som kallas för Mose avskedssång. Så vi bläddrar raskt iväg till 5 Mosebok 32. Det där är ju en profetia som Mose uttalar strax innan han dör. Han fick ju inte lov att komma in i löfteslandet. Utan han får istället i uppdrag innan han dör och innan folket går över Jordan att han ska ge, så att säga, en skiss av folkets kommande historia till slutet. Och vi ska inte läsa hela denna långa text, utan det börjar med uttåget ur Egypten och ökenvandringen och så vidare. Och vi vet ju att troheten emot Herren gick ju någorlunda i öknen, därför det fanns inte så många alternativ och man var framförallt beroende av mannat och vattnet ur klippan och så här. Så att fattigdomen kan ibland hålla oss trogna emot Herren. Det är svårt att vara fattig, men det är ännu värre att vara rik. För att när folket kommer in i landet som flyter av mjölk och honung, så gick det inte längre. Vi ska se var vi ska börja någonstans. Ja. Ja, 15 versen. Då blev Jesurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa. De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte i hans vrede. De offrade åt onda andar som inte är Gud, åt gudar som de inte kände. Nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav klippan som födde dig, du glömde Gud som gav dig livet. Herren såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sa: jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty det är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. Ty genom min vrede har en eld tänt så den brinner till dödsrikets djup. Vi kan sluta det. Alltså, folket kommer in i landet som flyter av mjölk och honung. Och rikedomen är det stora hindret för all gudsfruktan och andlighet. När vårt folk, när det svenska folket fick välstånd, så kunde vi börja sälja våra kyrkor till bingohallar. Men du vet, när det blir en olycka, i synnerhet en modell större, så är det ingen som går till humanistiska förbundet. Man går till kyrkan. Människor vet att de ska gå, men de går inte. De har retat mig, säger Gud, med gudar som inte är några gudar. Därför ska jag reta dem med ett folk som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. Jag hade nöjet att samtala med en jude. Det var på en sån här Auschwitz-dag i domkyrkan i Göteborg. Och jag blev sittande bredvid en man som jag inte alls hade sett förut. Och så började hela aftonen med att en grupp musikanter spelade något väldigt vackert. Och jag frågade honom som satt bredvid, vem har skrivit det här? Det var väldigt vacker musik. Ja, det är jag som har skrivit den, sa han. Jaha, ja, det var ju intressant. Och sen så höll jag mitt tal och han tackade så mycket efteråt. Jag sa, du kan ju inte ha begripit någonting. Nej, men jag såg att du var engagerad, sa han. Och så frågade han, kan vi inte träffas? Jag är kvar en dag i Göteborg. Så gav han mig en adress och jag sökte upp honom dagen därpå. Och då hade jag med mig min bok Judarna översatt till hebreiska. Jag hade något text kvar. Och vi blev sittande och pratade. Det dröjde inte länge för vi bläddrade i Bibeln. Och efter ett tag förstod han att jag var rätt så bibelsprängd. Så han frågade, har du skrivit något? Sa han. Ja, så jag plockade fram den här boken. Han hade väntat sig att möjligen skulle finnas något på engelska. Så han tappade hakarna. Han fick en bok på hebreiska. Ja, den ska jag läsa, sa han och packade ner den. Men det visade sig att han hade skrivit musik till Mose avskedssång. För kontrabas och ackompanjemang och slag, jag minns inte vad. Så därför så hamnade vi i den här texten förstås. Och jag frågade honom, pekade på den här versen och sa, vad tror du att det där är? Ett folk som inte är ett folk, ett dåraktigt hedna folk. Och han skakade på huvudet och sa, vet jag inte, så. Det är kyrkan, så. Han var alldeles tyst. Det var intressant att se hans reaktion. Därför det här är ju som en äktenskaplig konflikt, vilket det ju nästan beskrivs som. Hustrun är ute och vänstrar lite med andra karar. Och gubben sitter hemma ensam och bjuder in den ensamstående grannflickan och byter lås i ytterdörren. Så när hon kommer hem så kommer hon inte in. Och lite sådär, va? Så att hon ska förstå vad hon går miste om. Och till sist så löser allt upp sig. Rättfärdigt och riktigt och bra. Jag ska reta dem med ett dåraktigt hedna folk. Kyrkans dåraktighet uppenbarades ju väldigt tidigt. Man ser redan bland de apostoliska fäderna någon gång på 140-talet efter Kristus att de börjar uttrycka sig förklenande om Israel och att Gud har tagit sin hand ifrån folket och att det är inte Israel som gäller längre. Och man kan förstå det på ett sätt. Ödeläggelsen år 70 var fruktansvärd. Men ödeläggelsen år 135 var en ren katastrof. Det var något alldeles ohyggligt. Och romarna gick mycket grundligt tillväga. Nu hade de gjort ett andra uppror. Man inte lärt sig någonting av det första, tyckte romarna. Så att nu skulle det verkligen förstöras på allvar. Och man sålde judar som slavar, alla som kunde jobba. Togs till fånga som inte lyckades fly. Så att det blev en katastrof av jättestora mått. Och det var kanske inte så konstigt att de hedna kristna tyckte att ja, det där var slutet på Israel. Och så föddes ersättningsteologin. Det är kyrkan som har tagit över. Det är kyrkan som är det andliga Israel. Men om vi läser vidare så blir det nu en lång berättelse eller en lång profetia om de lidanden och svårigheter som folket kommer att gå igenom, Israels folk. Och man tycker när man läser finns det inget slut på det här. Den ena fruktansvärda katastrofen efter den andra. Det där dåraktiga folket som inte var något riktigt folk, de har ju jagat Israel ut över jordens yta. Så det har ju varit liksom parallella rörelser. Man har som en skovel skjutit judarna framför sig till jordens alla hörn. Och samtidigt har man förkunnat evangelium. Evangeliet har gått ut och förföljelsen har också gått ut. Men sen skulle man ju tagit lite varning. Vilket det dåraktiga hedna folket inte gjorde. För fram till och med vers 35 så är det katastrof över Israel. Låt oss börja då i 35:e versen. Där Herren liksom summerar alla katastroferna och säger: min är hämnden och vedergällningen sparad till den tid då deras fot ska vackla. Ty nära är deras olyckas dag, det som väntar dem kommer med hast. Och så vänder det. Plötsligt, utan föregående varning, är perspektivet det rakt motsatta. Herren ska ta sig an sitt folks sak, står det i 36 versen. De av er som läser 1917 ser att det står bättre där. Herren ska skaffa rätt åt sitt folk. För det är en bättre översättning helt enkelt. Herren ska plötsligt träda in som folkets försvarsadvokat. Eller som domare på scenen. Och döma dem skyldiga som förgrep sig på hans folk. Plötsligt står Herren där. Plötsligt skipas det en dom. Och den domen går i första hand ut över dem som förföljde Israel. Om vi återvänder till Jesaja, nu till det 40:e kapitlet, så är det väl många som får händel i öronen. Comfort ye my people, saith your God. Från början. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för dig att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Folket har fått dubbelt igen. Och det betyder att det där som är gånger två, det är någonting som Herren ska döma hedningarna för. Och det ger Jesaja ett exempel på. Vi går till det 10:e kapitlet. Och där ska vi läsa från 5 till och med 17. För Gud hade använt Assur. Assyrien alltså, det är den mycket blodtörstiga stormakt som låg i det övre tvåflodslandet. Det som somliga idag vill kalla Kurdistan. Ve över Assur, min vredes ris. Staven i hans hand är min förbittring. Jag sände honom mot ett gudlöst folk, mot min vredes folk. Jag befallde honom att plundra och ta byte och trampa ner dem som smuts på gatorna. Men så menade inte han. I sitt hjärta tänkte han så: Hans hjärta stod efter att förgöra, att utrota många folk, till han säger: är inte mina furstar alla kungar? Gick det inte Kalno som Karkemis, Hamat som Arpad och Samaria som Damaskus? Eftersom min hand har drabbat andra gudars riken som hade fler gudabilder än Jerusalem och Samaria, skulle jag då inte göra med Jerusalem och dess gudabilder vad jag har gjort med Samaria och dess gudar? Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, ska jag ställa Assurs kung till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. Ty han säger: med min hands kraft har jag utfört detta, och genom min vishet, eftersom jag är så klok. Jag tog bort folkens gränser, jag plundrade deras skatter, som den mäktige störtade jag härskarna. Min hand har funnit folkens skatter. Liksom i ett fågelbo där alla övergivna ägg är samlade har jag samlat hela jorden. Det fanns ingen som rörde en vinge eller öppnade näbben och pep. Ska yxan upphöja sig över honom som hugger med den? Eller sågen förhävas över honom som sätter den i rörelse? Som om käppen kunde svinga den som lyfter den, eller staven lyfta den som inte är av trä. Därför ska Herren Sebaot sända en tärande sjukdom bland hans feta män. Ja, Gud använder alltså här ett folk för att tukta hans folk. Och den uppgiften går alla folk med stor iver inför. Mycket mer än vad Herren hade tänkt. Och i mycket mindre Guds fruktan än vad som var meningen. Och när det folket till sist står där och skryter: vi hade slutlösningen på den judiska frågan, så säger Gud: nu är det dags att döma det här folket. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vi ska minnas att Herren har ett förbund med Israel från början. Och i kraft av det förbundet så är Israel och Herren, Gud, sammanlänkade med varann. Du ser det när Jesus föds som människa. När Israel var 40 år i öknen, så är Herren 40 dagar i öknen. Israel var i Egypten och Josef och Maria flyr till Egypten för att undkomma Herodes och hans förföljelse. Jesu jordevandring slutade i Jerusalem efter att han länge har vandrat omkring i det som kallas för hedningarnas Galileen. Israel återkommer till Jerusalem efter att ha vandrat i hedningarnas områden. Alltså, Jesu jordeliv är en avbild, en förminskad avbild av folkets historia. De är sammanlänkade med varandra. Historien är ju ett enda stort drama, och man kan undra: vad går det ut på? Finns det någon övergripande mening i det här? Ja, jag tror man kan se en skymt av den. Omedelbart efter syndafallet så är det två bröder som kommer i konflikt med varann. Kain och Abel offrar båda vad de hade till Herren. Och Herren såg till Abels offer, står det. Han såg inte till Kains. Riktigt vad det betyder i praktiken vet vi inte, men det spelar ingen roll. Kain tyckte att det var brist på jämlikhet. Och när Gud gjorde så här så vaknade avunden i Kains liv. Och i kraft av den avunden dödade han sin bror. Det är så här att vi kräver av Gud att han ska ge lika mycket av allting till alla. Men Gud vill få ge i kärlek. Och kärleken måste alltid vara fri att ge när man själv vill, som man själv vill och det man själv vill. Om du ska ta emot kärlek, och det tror vi alla måste, ingen är fullärd, så handlar det ju mycket om att släppa taget om livet och tillåta andra att ge en kärlek på sina egna villkor istället för att uppfylla ens egna önskningar. Svårt, viktigt, nödvändigt. Och som uppfostrare är Gud förvånansvärt tuff på den här punkten. Han markerar från början. Jag tänker inte gå under era förväntningar eller krav. Jag tänker ge precis vad jag vill till precis vem jag vill. Oavsett om ni protesterar eller ej. Därför att vi måste lära oss det här. Att först när Gud har den friheten så är han Gud i våra ögon. Han är inte vår betjänt. Och om vi då säger så här att mänsklighetens problem, vi kanske kan reducera det hela lite grann och säga att det är avundens problem. Våra hjärtan behöver renas från avundens kraft. Det handlar inte bara om att du och jag behöver förlåtelse för det vi gjorde och för det vi borde ha gjort. För våra gärningar. Jesu död på korset handlar ju mycket om vår personlighet. Att det är någonting i oss själva som behöver förändras, som behöver dö. Avunden behöver dö. Och då gör Gud ett drastiskt grepp. Han ger inte evangelium vid samma tidpunkt, i samma dos, till alla folk på en gång. Pang, nu är det färdigt. Utan han utväljer ett folk och säger: detta är mitt folk. Jag ingår ett särskilt förbund med det folket. Och de andra folken får vara med i det förbundet. Men de måste förstå och acceptera att de är med, så att säga, av extra nåd, eller hur jag ska uttrycka det. De har glidit in på ett bananskal, skulle jag nästan ha sagt, men ja, nu sa jag det. Alltså att det är förbundet med Israel som är ändå stommen i historien. Och det är det så här att när Gud utväljer en part, vi säger att Gud utväljer A, då blir B avundsjuk. Och det betyder alltså att synden vaknar i hans liv. B insjuknar i avund. Vad händer med A då? Jo, A insjuknar i stolthet. Och därmed också väldigt lätt i nonchalans. Och det betyder alltså att när Gud utväljer en part och skickar en annan, så vaknar synden till liv hos båda parter, fast på lite olika sätt. När Gud på detta sättet utväljer Israel, så avfaller Israel ganska snart. Gud suckar, finns det något annat folk som har övergett sin egen Gud? Det är Jeremia, tror jag, första kapitlet. Om vi återvänder till Romarbrevet 9 nu. Vi läser från 10 till 18. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blir sagt för att Guds beslut att välja vem man vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag det träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Man brukar alltid få frågor när man läser den här texten om detta med Esau hatade jag. Jag har inget bra svar, så vi kan hoppa över det. Men det jag är ute efter är alltså den sista versen jag läste. Han är barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Därför att när Gud utväljer en, så förhärdas omgivningen. Det är avundens problem. Det är inte så att Gud i sin himmel tänker att där har vi Svensson, och där har vi Nilsson, och där har vi Lundström. Nu förhärdar vi dem. Utan det här är, så långt jag kan förstå, någonting som uppträder så att säga i par, som ett parvis fenomen. När Gud utväljer någon, så förhärdas samtidigt någon annan. Och Paulus använder ett intressant exempel. Han talar om Israels barn i förhållande till farao. Ju mer farao förstod att de hade att göra med en gud som var starkare än hans gudar, desto mer satte han sig på tvären. Och det där, den förhärdelsen var viktig. Därför att Israels folk hade aldrig följt med Mose ut i öknen om de hade haft det bra i Egypten. Utan just för att farao förhärdade sig, så fick Mose med hela skaran. Så att Gud har kontroll över det hela på ett sätt som vida övergår vår fattningsförmåga. Vi kan inte analysera historien i detalj, minst av allt den samtida historien. Men vi kan se att Gud bygger ganska mycket av historiens förlopp. Inte bara på vår samarbetsförmåga. För den är ju, som vi vet, en ganska vacklande faktor. Utan han bygger på vår syn som vi har i överflöd. Han behöver bara utvälja någon, så har han genast många som förhärdar sig. Det här betyder nu att Israels folk genom hela dess historia som utvalt folk möts av avund, av hårdhet. Det lär vara, vad heter han, Fredrik den store av Preussen som ska ha frågat en hovman: finns det något bevis på att Gud finns? Ja, ers majestät, svarar hovmannen, judarna. Inte bara detta att judarna faktiskt lever än idag, utan det faktum att utkåtelsen av judarna är någonting som människor känner spontant på något sätt. Vart helst de kommer så är det samma reaktion. Hitler till exempel, han skulle bevisa att tyskarna var det utvalda folket, fast han inte trodde på någon gud annat än möjligen Oden. Och så att han drevs bland mycket annat just av utkårelsen, av Israels utkårelse. Det i sin tur för med sig att historien går mot en alldeles bestämd slutpunkt. Den liknar slutpunkten i Jesu liv. Det äger rum i Jerusalem. Israel har varit borta från sitt land och sin stad, men har kommit dit igen. Och hedningarna som nu ikläder sig Kajfas roll angriper. Och Zakaria ger ju den tydligaste beskrivningen i Bibeln på Jesu återkomst. Ni är säkert väl förtrogna med texten, men vi läser den ändå, 14 kapitlet, Zakaria. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen på Usias judakungs tid. Då ska Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. På nytt gör de dåraktiga hedningarna ett försök att utplåna Israel. Återstoden ska inte bli utrotad, som det står i andra versen. Och det är dessvärre, tror jag, korrekt översatt. Och här möter vi sedan den dubbla strömmen som går mot östra havet och västra havet, och dagen förmörkas och det blir ljust på kvällen. Mycket av det här som vi känner igen ifrån andra bibeltext, också från Jesu långfredag. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Men vilken dag? Här kommer hedningarna med sina arméer. Nu ska vi äntligen få slut på alltihopa det här eländet här nere. Och så utan förvarning står en väldig man på Olivberget. Och berget delar sig i två delar. Så fruktansvärt. Och det kriget kommer ju av sig i samma ögonblick. Och när vi väl har sett det här så kan vi hitta det, den här scenen, det här på många olika ställen. Många texter som liknar denna, fast kanske med lite mera maskerad formulering. Om vi går till 29 kapitlet igen hos Jesaja och läser 8 verser från början. Jesaja 29:1. Jerusalem kallas därför Ariel. Varför är det ingen som vet, men det är så. Ve dig, Ariel, Ariel, staden där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där ska bli sorg och jämmer, och den ska för mig vara för mig ett verkligt Ariel. Jag ska slå läger omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bokverk mot dig. Då ska du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes röst. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Men många av dina ska bli som fint damm. Våldsmännens skara som bortflygande agnar. Detta ska ske plötsligt på ett ögonblick. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån. Storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå med alla de folk ut i strid mot Sions berg. Fienderna ska flyga iväg som agnar för vinden. Och det är ju en intressant bild. Om vi tittar på den första salmen i Saltaren. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens Torah, i Herrens undervisning, och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför ska de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Nya testamentet, andra Thessalonikerbrevet 2. Där Paulus talar om att i historiens slutfas kommer en laglöshetens människa att träda fram. Sjätte versen. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Vad det är vet inte jag, och jag har inte mött någon annan som vet det heller, men Paulus visste det tydligen, och de visste det i Thessalonika. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen, sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Herren andas på honom och så dör han. Första dagen, påskdagen, så kommer Jesus in genom stängda dörrar och andas på lärjungarna, och de pinade till. Det är alltså lite grann en fråga om hur man har ställt sig i förhållande till honom. Hans ande kan också vara farlig om man står allt för mycket i protest. Nu, Herren kommer och andas, och då dör laglöshetens människa. Och då är vi tillbaka hos Jesaja igen, fast nu i det 11:e kapitlet. Det börjar från början. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En tering från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav och med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå beta Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ja, här har vi nu ett skott som ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och hur var det här en sån han kallade Jesaja att det skulle bli en stubb och i den stubben skulle det finnas ett skott och det skottet skulle vara helig säd. Nu står Messias där. Han bara andas på laglöshetens människa, den ogudaktige. Och det ord i hebreiskan som översätts som den ogudaktige eller ibland det ogudaktiga läste vi i första salmen. Det är ett väldigt starkt ord. Det är inte bara människor som går på fotboll hellre än att gå i kyrkan utan det är människor som lever i en stark fientlighet. Han andas och det räcker. Och innan vi tar den där kvartstimmens promenad bort till herrgården för att äta så ska vi återvända till 40:e kapitlet hos Jesaja. Det här 11:e kapitlet hos Jesaja har varit och är ett väldigt tungt argument. Men när man samtalar med fromma judar så avvisar de ju givetvis tanken på att Jesus skulle vara Messias. Och inte sällan sker det just med argumentet att lejonen äter fortfarande kött. Ta hit ett lejon som äter halm så ska jag tro på Jesus. Det är liksom motargumentet. Vi får ta det senare i eftermiddag. Nu har alla hunnit slå upp 40. Och då konstaterar vi igen att kapitlet börjar med uppmaningen från Herren till profeten och från profeten till andra. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Trösta mitt folk. I Nya testamentet, hos Lukas i berättelsen om Simeon och Hanna, så står det att de väntade på Israels tröst. Vad består trösten i då? Ja, att berg ska sjunka och dalar ska höjas, det tycker jag. Blir man tröstad av sånt? Ja, det är ju möjligt att man blir tröstad därför att den som kommer på den här highway som det står i King James motorvägen. Han är ju den som man väntat på. Det är klart att det är en stor tröst. Men dessförinnan, 6:e versen. Hör, någon säger predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Och vi kanske inte här ska titta på Israels folk utan det är en tröst till Israel att de folk som är så fientliga, de är inte mer än lite gräs som Herren kan blåsa på. Så är det inte gräs längre utan hö. Allt kött är hö. Så att med alla sina raketer och alla sina kärnvapen och all sin makt och sitt skryt så räcker det med en pust ifrån Herren. Trösta, trösta mitt folk. Så får vi fortsätta lite senare idag. Och bekanta oss med de här faktorerna. Herre, vi förundras över dina heliga vägar och dina rådslut. Din vishet som övergår allt vårt förstånd. Att vi tillsammans med det heliga ska få upptäcka längden, bredden, höjden och djupet av din kärlek. Led oss vidare, Herre. Öppna våra ögon så vi får se dig själv, din ord, din vishet. Amen.